blir det då?
Du har ju 20 minuters segment ÖIS-matchen 98 mot Blåvitt där, va? Återkommer till den. Varmt välkomna ska ni vara till Studio Allsvenskan. Det rullar som vi sa 2018 någon gång. Jag heter Marcus Biro, sitter med Henrik och Filip. Framförallt så sitter vi med Svante Samuelsson här. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra.
Ja, ser stark ut.
Jag kom på en cykeltur hit nu så det känns bra. Skönt väder.
Före detta spelare allsvenska dit och då, håller ni koll på varandra och hur man ligger till viktmässigt när man har slutat?
Några följer man lite extra. Okay. I Kalmar har vi Petter Vastå som har gått ner 15 kilo sedan han slutade spela. Det är väl mest imponerande. Vi andra går mest i andra riktningen. Men,
ja. Shit, jag känner att vi måste ringa Vastå efter det här. Det var länge sedan jag tänkte på honom.
Ja. Klippa in och kör poker på La Manga.
Har han börjat leva sundare helt enkelt? Eller? Vad handlar det om?
Ja, det var inte så svårt i sig jämfört med när han spelade.
Nej, okay.
Jo, men han har skärpt till sig lite. Ja. Sen han slutade spela då. Ja.
Tänk hur bra han kunde bli om han hade och så vidare.
Otroligt. Sen han kom aldrig ut från linjen. Det var det svåra problemet.
Nej, okay. Och det måste man ju om man ska röra lite. Okay.
Vi hade ju Mattias Jonsson här nyligen i förmiddags. Tänkte ni på hur vältränad han var?
Ja, han såg att han var otroligt vältränad.
Ja, fortfarande.
Ja. Sa ni inte när jag kom in?
Jo, vi tänkte det. Men vi sa det inte. Jag gör som bäst att snacka ÖIS först. Vi har ju ett personlighetstest som vi alltid kör. Och som vi har för att lära känna lite bättre. Sådär. Och, när är du som lyckligast?
När jag är med mina barn. Mm. Jag ser dem utvecklas som individer. Mm.
Men jag brukar alltid undra det här, för när man är så här hängivet dedikerad eller väldigt mycket i någonting som är viktigt för en som vi som jobbar och vad man jobbar med och så här. Men man säger alltid liksom familjen och så här, för den mesta tiden det man brinner för gör man egentligen någon annanstans. Fattar du vad jag menar?
Ja, jag fattar. Men det kanske är lite mer liksom, känsla finns ändå hos barnen. På sätt. Sen brinner man av andra saker, men de här riktigt djupa känslorna känner jag finns där.
Mm. Vad är den vanligaste missuppfattningen om dig?
Att jag var snabb när jag spelade.
Okej. Det var du inte?
Nej, det var inte. Jag trodde det var någon som missuppfattade det heller.
Du kompenserade det med andra kvalitet.
Ja.
Vilket är ditt bästa karriärråd?
Att vara en bra arbetskompis. Var ambitiös.
Mm. När blev du vuxen?
Det var nog när jag blev förälder, tror jag. Ja. Då var jag 29.
Ja, det är en klassiker. Din senaste googling?
Linnégatan 89E.
Ja, exakt.
Ja, det är svårt, det är en liten labyrint här.
Ja, den är skitstökig om man inte vet.
Man kan säga att det är lättare.
Ja, det är sista veckan här. Men sen flyttar vi till Kungsgatan 12.
Ja. Du är sista gästen uppe i vindsvåningen.
Vad skärmdumpade du senast?
Det var nog i morse faktiskt. En kompis som är Andreas Thomsson, gammal KMFF-forward och tränare i Öster. Och Åtvidaberg fyllde år idag, 49 år. Så jag skickade en gammal bild från när vi var 19 år och var på Kanarieöarna.
Okay.
30 år sedan. Vi såg lyckliga ut.
Ja. Underbart. Vad unnar du dig?
Nej, men på helgen har jag tagit ett par glas rött vin och ätit lite gott. Sådär.
Ja. Ett par glas är underbart. Där, fan.
Ja. Det här går jag igång på.
Ja, varsågod.
Vad har du favoritvin? Vad brukar du köpa på systemet?
Det här är jag rätt dåligt. Med italienska rödvin, blir det.
Ja. Men har du inte någon som du alltid tar så här, det här är god? Det har jag i alla fall. Så.
Ja, det är någon med ett vildsvin på lappen. Som är Guernica eller Guerna och sånt där, tror jag. Ja. Den är bra. Ja.
Björn Westerström gillar ju också det. Han nämnde Chocolate Block, sydafrikanskt.
Ja, jag tror han är vassare än mig på det.
Vad håller du vaken om natten? Om något.
Nu för tiden sover jag bättre. När jag jobbar i KMFF som klubbchef så sover jag inte så jättebra många nätter. Men nu för tiden är det bättre.
Mm. Vad är det man lägger och tänker på då som klubbchef?
Allt möjligt, men det finns ju alltid några saker att oroa sig för. Så. Och det man, jag har alltid somnat bra, men sen vaknar jag väldigt tidigt på den tiden.
Mm. Hur ofta var det Rydström?
Som jag var Rydström?
Ja, nej, men som du tänkte på.
Ja, 4 gånger av 5.
Det är riktigt. När grät du senast?
Ja, det kan ha varit någon månad sen, tror jag. Mina föräldrar gick bort ganska tätt för ett par år sedan och det kommer över en ibland i olika situationer i vardagen och då kommer det på tårar fortfarande. Mm.
Vad är det finaste någon har sagt till dig?
Ja, men det är nog att de tycker att jag har varit schysst och reko och snäll.
Det är en grej kan man säga bara direkt när man har kollat lite och researchat och läst på och även hängt med lite sådär och följt dig och sådär från och till i olika intensitet genom åren. Men det är någonting som återkommer, att du, folk säger så om dig. Och det är också så att det verkar vara viktigt att de säger det om dig för dig. Det tycker jag är lite fint.
Det är det är något viktigt för mig, men jag blir glad om de säger det. Ja. Så, ja, absolut.
Vad skulle du beställa för mat om du satt på death row?
Kroppkaka.
Oh, fan, den klassiken.
Ja.
Med lingon eller?
Lingon och grädde. Ja, okay. Det visste jag inte vad det var tills jag flyttade till Kalmar när jag började gymnasiet där. Ja. Så var någon mormor till någon kompis till mig som bjöd på det. Och det är hemmagjorda av riktiga öländska gamla damer. Det är fantastiskt.
Jag äter mycket kroppkaka på Öland när jag var liten. Fan, vad gott det. Mm.
Vilket är ditt minst smickrande karaktärsdrag?
Jag skulle kunna vara lite mer temperamentsfull kanske. Jag hade önskat ibland.
Mm. Är det att du inte är det, eller är det att du är det men du visar det inte, att du tar det någon annanstans? Nej.
Ja, men jag blir nog ganska sällan riktigt där. Jag blir det ibland, men inte så ofta. Och ibland kan jag känna efter vissa situationer skulle jag varit bra och blivit lite mer förbannad. Mm. På fotbollsplanen blev man det naturligt. Sådär. Men vid sidan är jag ganska lugn oftast.
Mm. Men efter du slutade, för det där kan jag känna när man slutade spela fotboll själv oavsett nivå, att man fick inte ut den där aggressionerna utanför fotbollsplan på något sätt. Liksom. Man kan springa av sig det. Liksom, sådär. Men det är just det här tävlingsmomentet.
Nej, men det var ju skön, det var en skön fristad när man spelade. Alltså. Ja. Och det kunde lika gärna vara i träning liksom, när det blev tävling på träning. Så, ja. så det var skönt att rensa ut lite frustrationer där ibland. Ja. Som att få samma tillfälle längre.
Ja. Sista då. Vad är det närmaste du har kommit att dö?
Ja, det kan nog vara någon hemmamatch med Kalmar FF där när man var klubbchef. Det var någon höst vi låg dåligt till. Det kommer att vara ett par matcher på hösten som jag inte klarade se sista kvarten för att man var så nervös.
Ja,
men om det, att jag var nöjd död var det kanske inte, men man mådde dåligt då, i alla fall.
Ja. Vad är du för då? Vad är vi inne på för år?
Ja, men det måste kanske ha varit 12-13 eller någonstans där.
Ja.
Vart är du då när matchen spelas?
Nej, men då sitter jag sitter ju alltid på läktaren sådär, med ett par andra i föreningen. Sådär. Och det är ju...
Du klarar av att sitta då? Du är inte så att du bankar fram och tillbaka?
Ja, men just den hösten så var det liksom gränsvärdet skulle hamna på kval där, negativt kval, och då är man inte så tuff faktiskt. Man vet hur mycket det skulle innebära om man skulle åka ut då för föreningen och massa arbetsmöjligheter och sådär.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Om vi tar oss till karriärsegmentet då, så rymmer det ju även som spelare Kalmar FF såklart först. Är du uppväxt utanför Göteborg?
Ja, jag är uppvuxen i Görland, heter det. Lite samhälle söder om Stenungsund, ligger 4 mil norr i Göteborg ungefär. Spelar en liten förening som heter Vallens IF.
Just det.
Mm.
Men sen när du blir seniorfotboll så blir det Kalmar. Var det någon flytt av andra skäl än fotbollsmässigt som gjorde att du var med Kalmar? Eller hur gick det till?
Jag började på fotbollsgymnasiet i Kalmar. När jag var 16 år, så jag flyttade ner efter gått ut i nian. Mm. Flyttade ner till Kalmar.
Men hade ni inget kring Göteborg?
På den tiden fanns det tre sådana här riksintag. Ja. Kalmar, Västerås och Sundsvall, så jag tror det var. Det fanns bara tre ställen. Så jag sökte till Kalmar och kom in där. Mm.
Vad var det för lirare? Var det några liksom andra bra?
André Jägler spelade man med FF sedan, som heter Henrik Nilsson spelade man med FF. Så lite Kalmar-killar, Jensa Nilsson, Christian Nilsson och några stycken där. Mm. Som blev allsvenska senare då. Mm.
Mm. Och du spelade Kalmar 89-93 va?
Mm.
Hur var den tiden? Hur upplevde du den?
Nej men det var jag trivs otroligt bra direkt i Kalmar. Det var ju skönt att flytta hemifrån till början med när man är 16. Flytta 35 mil hemifrån.
Men det är skönt. Vi var ju i Kalmar för inte så länge sedan och pratade med
Nils Fröling.
Exakt. Mm. Som kanske uttryckte lite andra känslor av att han flyttade först. Också lite samma resa som du har gjort för fotbollsgymnasiet tror jag var i Åtvidaberg va? Mm. Och sen så hamnade han i Kalmar och han var lite mer så här, han ville gärna ha mamma och pappa nära men det var inte din grej riktigt.
Ja, det vill jag väl ha också kanske. Men det övervägde nog att det var skönt att flytta hemifrån ändå för att säga. Och så gå med fotbollskillar liksom, i samma klass och spela mycket fotboll och försöka bli så bra som möjligt i det. Så ja. det var fina år.
Ja. Men finare skulle du bli?
Ja.
Ja, nu gick du till ÖIS sen.
Ja, sen blev det ÖIS. Jag flyttade tillbaka till Göteborg för att plugga egentligen där. Kom in på Handels efter gymnasiet. Så skulle plugga 4 år i Göteborg.
Skulle du lägga ner, hade du fotboll vid sidan av då bara lite? Eller vad?
Ja, på den tiden var det ju lite annorlunda på något sätt. Så. Det var ju inte de pengarna i fotbollen. Så jag flyttade till Göteborg för att börja på Handels. Så då spelade jag färdig 1993 var det med Kalmar FF. Så tränade jag med Häcken under den hösten. Som låg i Allsvenskan då.
Just det.
Och så låg Örgryt i Division 1 södra. Ja. Men så blev det ingenting med Häcken. Och så gick Kalle Björklund till ÖIS som tränare och då frågade han om han ville komma dit istället. Så.
Joakim Björklunds pappa, för det finns ju en annan Kalle Björklund också. Är det Joakim Björklunds?
Det är hans son, ja, exakt.
Så för oss som är, vi är lika gamla tror jag. Ja. Vi har ju ett annat perspektiv än vad ungdomarna har.
Men hur var det att plugga och spela Division 1 fotboll samtidigt? Känns mycket.
Ja, det var dessutom allsvensk fotboll sen och vi gick upp första året med ÖIS där, så det var. Nej, jag hade inget att jämföra, men det funkade. Det var en annan tid. Vi spelade allsvenska möjs, men de flesta hade antingen pluggade hade jobb i sidan. Och så hade vi frivilliga förmiddagsträningar för de som kunde, som inte var upptagna. Och så var det obligatoriska träningar på eftermiddagen.
Men fan, det är ju roligt. Det är ju annorlunda.
Det är ju långt ifrån idag att en allsvensk spelare går på Handels.
Ja, det är nog svårare nu. Alltså, det kräver ju mer tid nu för tiden. Och så där. Det fanns en förståelse för det på den tiden, för man kunde inte försörja sig på det. Liksom då. Så då förstod ju de att man kunde göra något annat också.
Gick du klar hela utbildningen sen?
Ja, jag gick 4 år där, civilekonom. Ja.
För sen, ni har ju ett bra lag just där. Det är ju Albeck, Carl Cornelisson, Niklas Sjöstedt där, Morgan Nilsson.
Kjellander, Jusson Mattovac.
Just det.
Ja. Ja, det var fina spelare.
Kristiansson. Det här var ju spelare, Morgan Nilsson och andra, någon nämnde, som låg liksom på gränsen till landslaget. Alltså ÖIS hade flera spelare som på gränsen till landslaget under den tiden.
Mm, så var det.
Så jävla bra var de. Mm. Bara stanna vid det i några sekunder.
Inferno.
Inferno, Örgryt. Men när du liksom ändå då pluggar och spelar allsvensk fotboll och gör det bra där, hade du någon vändkors där du funderade på vad du skulle bli? Eller kände du att du kan göra bägge grejerna? Eller hade du någon sån, fan, du väljer fotbollen där, eller vad hände?
Ja, men jag var inte så jättelovande som spelare, så jag gick ganska lång väg och blev sakteliga bättre. Så jag var hela tiden inställd på att plugga och söka. Så när jag var klar på Handels så började jag jobba på SE-banken. Så jobbade jag ju
många ÖIS-are som gjorde.
Ja, heltid i princip där på ett år. Ja. Och när spelade ÖIS. Och spelade ÖIS. Så det var vi stängde klockan 3, kom ihåg, så skulle jag stämma av min kassa. Jag hade 45 minuter på mig, så gick bussen från Kopparmära där upp till ÖIS-gården. Ja. Ja. Så kom han och slängde av sig slipsen och bytte om lite fort och så ut på träningen. Ja.
Det här låter ju ungefär som att det skulle vara liksom 40-50, ett nackar, men det är ändå liksom, var 25 år sedan. Det är inte så jävla länge.
Nej, men det var Albeck jobbade på hans pappas företag där. Bengt Andersson var dörrvakt på Lipp på nätterna. Och det var Morgan Nilsson var fastighetsskötare och sådär. Så det var så. Ja.
Så jävlar, man stannar ju vid bilden med Bengan som dörrvakt på Brasserie Lipp Avenyn. Alltså.
Det är fint ställe.
Han släppte tusen spänn på att han släppte förbi sig själv. Åtskilliga kvällar i månaden. Alltså. Eller?
Det kan vi tro. Hästsvans alla bland tiden.
Ja, för fan. Ja, som alla dörrvakter.
Jag vill höra att han har portat dig i byrå. Har han
gjort de på Avenyn var de ju... Nej, det är... Nej.
Va?
Nej. Jag var faktiskt där, en stor. Nej, inte så ofta, för vi var ju på den grejen. Vi blev ju portade på Solrosen i Haga liksom. Så gick vi dit dagen efter Och då kunde de bli, vad fan, det blir portade igår. Så gick vi in liksom. Fattar du? Det hade inte gått på Avenyn. Liksom.
Men jag vill stanna lite vid Göteborg vid den här tiden. IFK är otroligt framgångsrika. Hur var det i stan liksom? Hur var konkurrensen bland klubbarna och så?
Nej, men det var väl ganska sansat då, tycker jag. Man stötte ju på varandra lite grann, kanske på luncher och sådär. Men Blåvitt hade ju en stor istid i början av 90-talet. Mm. Där vi fick spela andra fiolen. Ja. De var riktigt bra. Mm.
Hur var derbyna? Hur var liksom när ni möttes i Allsvenskan och sådär sen?
Ja, vi förlorade ju de flesta. Gjorde vi. Vann en gång ju. Ja. Som jag var med i alla fall. Men normalt sett så vann ju de på den tiden.
Uh-huh. Vi återkommer till den matchen, den är fin. Men, vi har ju...
men det var inte stökigt liksom. Du var ju... Vänta, blev inte du nästan?
Ja, vi fick ju stryk någon gång av en blåvitt support, ja. Uh-huh. Men det var inte... Det var ju liksom inte under liksom organiserade kravaller. Eller...
Nej, men det var inte kravaller på läktarna på det sättet. Nej. Liksom sådär.
Nej, det tror jag inte. Det känns inte så.
Det var lugnt liksom.
Och men hur bra var Blåvitt då? Hur var det att få möta dem på den tiden liksom?
Det var ju, de hade ju sin period i Europacupen här, va? Ja. Champions League, så de hade ju fantastiska spelare. Alltså Blomqvist, Andreas Andersson och Stefan Pettersson kom hem och sådär. Så de var ju en nivå vassare än oss normalt, absolut.
Ja. Och möta dem på plan, var de proffs då mer? Liksom? De behövde inte knega liksom?
Nej, de hade ju en annan tillvaro så ju.
Ja.
Absolut. Ja.
Det fanns ju också när du var ju just den här shejken där, va?
Mm.
Abdus Kureshis eller något sånt där.
Mm.
Reservation för uttalet, ja. Blev kallad ut shejken där, men hade ju det SQ-bolaget som ändå hängde med som sponsor på tröjan åtminstone ett tag.
Ja, gjorde de.
Jag minns någon löpsedel, första sida, heluppslag och sånt där, när ni låg i en jävla pool också någonstans. Var du med på den?
Ja, vi var på träningsläge två gånger i, han var ju baserad i Florida, ja. Så vi åkte på träningsläge två gånger dit ju.
Ja, i efterhand har det varit en sån här löjets grej, va? Men det måste väl ha funkat med, va? Eller vad?
Jag tror problemet var att det funkar väl ett tag.
Ah, okay.
Men sen byggde det på att folk som hade pengar satsade pengar i hans bolag och skulle få viss avkastning. Så sen tror jag att de fick inte den.
Ah, okay.
Och tiden kommer i kapp det till slut, tror jag. Men det funkade ett par år med oss, absolut. Mm.
Du är ju sen, vi hoppar lite, men klubbchef i Kalmar under flera år. Har du fått sådana erbjudanden kring Kalmar? Men vi har ju hört en del andra just nu, om vi sätter in uttidsrelaterade perspektivet på Östersund och en del Saudi och lite sånt där. Hur vanligt är det att det kommer in från sidan så halvgrå och konstiga erbjudanden?
Kalmar hade vi inte något sånt. Vi ligger nog kanske lite för avsides där. Så det var det. Jag tror inte, jag kan inte komma på något under min tid som var på det sättet suspekt eller sådär, utan det kanske är mer kopplat till, inte storstäderna, men inte Östersund då, men nej, jag inget sånt. Nej.
Hur såg man på utsikten utifrån då, på den tiden?
Ganska, det får nu nästan du svara på.
Alltså det var ju tudelat, för det som du är inne på här, vi var ju liksom mindre än Blåvitt och vi var långt upp i Blåvitt, vi ville väl liksom ta kliv, vilket man delvis gjorde sen också i början av 00 när man fick liksom en cupguld och man hade fina matcher när man vann mot Blåvitt inför 43 000 02 i september och sånt där, men samtidigt som det var så var det också lite löjes liksom, de här bilderna, och det kändes lite på låtsas, och det var ju helt nytt liksom. Det var knappt i England där det börjat, de här grejerna med stora shejkar och folk med pengar från mellanstöd som kom in och sådär, så det var ju väldigt nytt, och just därför blev det lite för löjliga, tror jag.
Han fick nog mycket uppmärksamhet i förhållande till vad han satsade då, tror jag, i och med att det var så. Det var något helt nytt, tror jag. Mm. Det var intressant för media att skriva om det, och det var lite annorlunda.
Exakt.
Alla Premier League-klubbar ville ju på något sätt ha sin egen Roman Abramovich, men man ville samtidigt inte ha honom. Mm. Man ville kunna köpa de bästa spelarna i världen, men supportrarna ville också inte kunna göra det. En svår balansgång. Det är väl därför det fortfarande för sitt krig om 51%-regeln i Sverige.
Det blir ofta dubbla känslor kring det där. Du har någon historia i Newcastle också som är begångna, som de är väldigt delade i, tror jag.
Jag frågade dig när du kom in här innan vi drog igång om hur mycket av de olika rollerna, olika lagen du har varit i och sådär, som du känner där. Hur mycket öjsare han du blir liksom?
Ja, men jag var väldigt mycket öjsare. Jag spelade i 4,5 år, ändå uppvuxen i Göteborgsområdet sådär. Så det blir starkt. Man är ung och man får en stark gemenskap i gruppen, i laget och med folk som jobbar på kansliet och tränarstab och sådär och supportrar. Så det präglar en mycket.
Mm. Hur mycket mer rivalitet är det mot ÖIS, om man jämför med Gais, finns det liksom, finns det något hat så där, eller hur var det?
Jag tyckte inte det var så aggressivt. Nej, det var
för
inte
rivaliteten
så
då?
Ja, men viss rivalitet fanns det ju, prestige och sådär, men jag tyckte att det var liksom ändå på en sansad nivå.
Ja. Nej, men om man tar till exempel nutid och igen med Göteborg-Häcken, där Göteborg själva så här, men det där är inget derby, medan Häcken kanske vill att det ska vara det, ibland inte och sådär. Det känns som att man saknar någonting i Göteborg. Alltså man saknar guys eller man saknar ÖIS. För att där ser Göteborg det mer som derby på något sätt.
Historiskt kanske är så i Göteborg lite grann trots allt. Så att ÖIS och guys har starka traditioner från förr som, med stora publiksiffror förr i tiden också som, som la en grund någonstans. Så jag tror många, det är nog därför många IFK Göteborg ser kanske ÖIS eller guys som största konkurrenterna.
Ja, men det är exakt så som du säger, det historiska perspektivet. Och sen också att i alliansklubbarna, kommer de på Gamla Ullevi tidigare där de hade liksom de tre ÖIS Blåvitt guys-skyltarna. Det var väldigt mycket de tre. Och då var det oftast guys, eller nästan alltid guys ÖIS-rivalitet mot Blåvitt och tvärtom. Det var ju Blåvitt som alltid var i rivalitet vilka de här mötte och sen så fick, beroende på vilka de lag de mötte så blev det ju rivalitet. Så. Du var ju väldigt uppskattad bland supportarna och sådär. Kände du det medan tid var?
Ja, men det tycker jag nog. Så fick i alla fall liksom göra ett bra liksom, jobb i alla matcher sådär. Och det får man ofta liksom ändå lite cred för sådär.
Ja. För de som inte var med på och följde liksom, vilken typ av spelare var du?
Alltså jag var ju storvuxen defensiv inom mitt fält. Liksom.
Ja, 1,95 här.
Ja.
Älgkliv
var det? Älgkliv, ja, lite för slow då egentligen för att spela där i allsvenskan kanske. Men jag vann väl en duell, vann en del i luften, jobbade hårt liksom. Jag tror bra ändå kan man något sätt ha som man har i laget i ett lagbygge. Mm. Men jag var väldigt beroende av att ha skickligare spelare runt mig för att jag skulle göra en bra insats. Mm.
Men när du klarade själv och blev då liksom de andra spelarna blev bra bredvid dig, det är ju den här jävla majdagen 98 mot Blåvitt där. Vi kommer ihåg, gick dit jag och farsan. Jag hade glömt spisen på hemma, kommer ihåg, men jag skete det, för det var det, för jag hade det i bakhuvudet och bara måste gå tillbaka, så jag bodde alldeles vid Nyöllevi borta vid Folkungagatan.
Men du hade glömt den men sket i den?
Ja, men för att jag kom på det när matchen började, men jag tänkte det löser sig nog, den är på fyran liksom, och jag ser om det händer något, för jag såg över till lägenheten, för jag borde vi tänkt på döden, ja men du vet, nära där, så jag kunde nästan se skiten där.
Och då så att då skulle du göra någonting om det händer något?
Ja, då jag tänkte så här bakom, jag kommer ihåg det så här, för kommer sirenerna då är det nog det, då springer jag dit, för du är ju där på 5 minuter liksom. Men och det var, han var ju nära att gå efter 5 minuter i matchen, så var det 2-0 till Blåvitt.
Ja, gjorde det.
Och jag och farsan hade precis kommit in. Vi var ju på väg ner igen. Han tappade ju direkt och började tugga nikotingrejen. Och ska ner, och vi ska ju igenom den här vaginan. Vi ska ju dra därifrån. Sen så vänder ju du och ni i matchen. Du har ju 3 mål i den här matchen. Du gör 2-1. Sen har du 2-2. Och sen så gör du 2 mål till. Så du gör 3 mål i den här matchen. Och ni vinner 5-2. Det är ju en klassiker i sammanhang.
Ja, det var en fin kväll för alla husar.
Jävla match det var alltså. Hur minns du?
Ja, men vi var väldigt bra den våren. Så det var nästan så att vi var favoriter faktiskt för en gångs skull mot IFK Göteborg där. Och sen som du säger, efter 10-12 minuter så står det 2-0 till dem. 5 minuter till och med kanske.
Efter fem. Ja.
Och någonstans suckar man ihop och tänker fan, ja, de är starkare ändå liksom. Men sen lyckas vi reducera och kvittera och sen tog vi över matchen. Sen blev det ju 5-2 till slut som du sa. Mm. Och det var inget snack egentligen. Så det var en härlig kväll.
Vad var det för mål du gjorde då? Var det nickmål eller var det liksom?
Ja, det var 2 skott med vänstern utifrån och ett nickmål.
Svante Show som har en Egefors skulle sagt om den här grejen. Det var fina minnen. Henrik Bertilsson också, kommer du ihåg?
Han gjorde ett mål där.
Ja, han gjorde mål där. Kommer ni ihåg
det? ÖIS.
Ja, ni minns inte alls.
Jo, men han ja, exakt. Ja. Han, jag kommer mer ihåg honom från Halmstad-tiden. Ja. Henrik Bertilsson.
Ja. Alla under 45. Vad fan är Henrik Bertilsson? Du måste sätta fotboll i historisk perspektiv. Det är inte bara för att vi är äldre. Fotboll bygger på sin historia. Det är så du bygger framgångar i framtiden med.
Vi är med dig på det då. Men jag tänkte på, vad hände med spisen?
Den var på 3:an och låg och småpyrde där. Men det sker man ju när man kom hem med sina. Då var man ju starkt sideglad och isade. Då var man helt överlycklig. Sen går du till Norge då, norska Brann, mellan 98 och 01. Skillnaden mellan, för nu liksom du säger då, ja, men ganska lågmält och blygsamt hur du var i allsvenskan och spelade omkring dig och du pluggade samtidigt. Nu blir du proffs då, antar jag.
Ja, hur var det, så var det. Ja, men det var väldigt skönt att bara spela fotboll och fokusera 100% på det. Och Bergen är, för er som har varit, en fantastiskt trevlig stad att bo i. Sådär. Så vi hade jättefina år. Det var 3,5 säsong drygt.
Regnade något jävligt va?
Ja, det regnade mycket, men man var på något sätt vande man sig vid det. Märkligt nog alltså. Ja. Men otroligt vackert är det.
Men en grej jag tänker på, för du säger då liksom att att du var beroende av spelare omkring dig och du liksom hade dina begränsningar, så du hade dina förtjänster med, annars hade du inte spelat på den nivån du har varit på. Men då kommer det ändå ytterligare en nivå. Du klarar ju uppenbarligen det med. Växte självförtroende på något sätt då där, eller hur?
Ja, det gjorde jag. Jag hade väl mina bästa år, kanske sista året i ÖIS och så åren i Norge där. Det var mellan 26 och 30 ungefär. Så min bästa period hade jag i Norge när jag spelade. Det hade jag.
Hur bra var norsk fotboll?
Ja, men det var ganska jämnbördigt. Men på den tiden var det lite tydligare att spela gick från Sverige till Norge. Mm. Och nästan aldrig tvärtom. Det där ändras lite de senaste åren. Mm. Att en del spelare kom från Norge till Sverige. Mm. Men då var det nästan bara åt andra hållet.
Mm. Vad var det för lag du kom till då?
Ja, men för de som kan norsk fotboll så är ju Brann är ju Bergens lag. Bergen är ju näst största stan i Norge där, och de är otroligt lokalpatriotiska runt den här klubben då. Det blir väldigt profilerat i när man bor i Bergen och spelar i Brann. Det är väldigt stort intresse, så det är fantastiskt trevlig klubb att spela för.
Mm. Sen är du där ett tag, kommer tillbaka till Sverige och det blir AIK en halvtimme eller vad det var du var där. Det var inte så länge, april 02 någonting. Hur gick snacket där när du kom? Varför lämnade du Norge och varför blev du AIK?
Ja, men det kändes som en jäkla bra chans att komma till AIK. Jag såg det som en bra möjlighet för att vinna Allsvenskan. Sådär. Vi hade ett väldigt bra lag och hade höga förhoppningar och förväntningar. Men de två åren liksom var, det blev lite hackigt. Jag presterade för dåligt där totalt sett, kan man säga, den korta versionen. Sen beror det på lite olika saker.
Berätta.
Men det är lite olika. Dels jag opererade mina knä när jag var 20 där, och de problemen kom tillbaka. Så efter första säsongen så fick jag göra en knäoperation, var borta 6-7 månader tror jag, och kom tillbaka på sommaren år 2 då. Och då kände jag redan nästan jag kom tillbaka att jag inte var med i framtidsplanen. Chris Nordin hade kommit tillbaka och tagit över den rollen som jag hade och sådär. Så jag förstod att de hade andra planer framåt där. Så det var väl en bidragande orsak. Sen var det rätt stöd. Vi hade fyra tränare på 2 år där. Vi hade Olle Nordin först, fram till seriestart ungefär. Sen har vi Peter Larsson ett antal månader. Sen har vi en som heter Dusan Orin, om ni kommer ihåg honom. En tjeck. Ja. Och han var inte där så jättelänge heller. Ja, han kunde vara lite arg. Och sen hade vi Richard Money, sista perioden.
Vem var bäst och märkligast av alla de här fyra? Vem funkade med du med?
Ja, ska jag säga. Nej, men de var väl... Olle är en jättetrevlig person. Peter Larsson är ju en superhygglig person. Men Olle slutade innan vi började. Fick lite utmattningssymptom där och kastade in handduken. Och Peter klev in och tog ansvaret ett tag, men han var egentligen aldrig riktigt sugen på det där. Dusan Orin blev lite... Det funkade inte riktigt. Det var för annorlunda hans ledarskap jämfört med vad vi pysslade med.
Vad var det för ledarskap?
Ja, det känns väldigt ålderdomligt på något sätt.
Är det röstlöre eller?
Jag vet inte, det är svårt att beskriva. Men han har nått lite fram till oss, det var lite språkförbistringar. Ja. Så han fick liksom inte tag i gruppen på det sättet. Mm. Richard Manning kom mer in som sån här klassiskt engelsk, liksom, en härförare, sådär, stora ambitioner och var entusiastisk och sådär. Men när resultaten inte kommer så spelar det inte så stor roll till slut. Ju. Så,
Du blir ju lagkapten innan du ens gör en match i AIK, väl?
Ja, så var det ju. Dessutom, ja, precis.
Hur känns det? Är du en naturlig ledare då?
I en grupp sådär, så tror jag, i en spelargrupp så kanske jag ändå har vissa ledaregenskaper. Sen är kanske inte jag den som står och skriker högst och sådär, men någon form av egenskap har säkert i en grupp som kanske en tränare uppskattar då. Antar jag. Mm. Så det var säkert beroende på det.
För du får ju liksom en kanonstart. Du blir lagkapten, andra matchen i derby, där är du med och liksom avgör. Ni vinner med 4-3 i ett superhändelserikt derby.
Ja, just det. Ja, det var en härlig match. Ja, vi låg under där och vände och Andreas ängde upp 4-3 på slutet där. Nej, men det var bra. Jag tyckte det gick helt okej. Vi kom femma de 2 åren som var där och gick till cupfinal och spelade i Europa och sådär. Men personligen borde jag presterat bättre nu, tycker jag.
Är det skillnad att komma till Stockholm och spela för dig liksom så?
Jag tyckte det var otroligt kul alltså. Entusiastisk. Derbyna var ju enorma att spela alltså. Mm. Det var ju en adrenalinnivå på planen och på läktarna alltså, som är liksom varit mest kraftfulla som jag har varit med i fotbollen. Mm. Så det är otroligt glad att vi kommer att spela ett antal derbyn. Mm.
Det är Råsundas förtjänst, måste man ändå säga.
Ja, Råsunda, eller?
Ja, men det var derbyna var riktigt tryck. Alltså, det måste jag säga. Det var kul. Mm.
Ni möter ju apropå tryck på läktarna. Fenerbahçe i dubbelmöte i UEFA-cupen 0-2 där. 3-3 hemma, 3-1 borta.
Ja. Där var det tryck på läktaren borta där.
Hur var det då? För du har ju liksom, det är nytt för dig då, antar
jag. Ja, nej, men jag hade spelat lite i Europa med Brann och sådär. Werder Bremen och lite sådär. Mm. Men den i Turkiet var det bra drag. Alltså.
Är det där du får en varning efter 20 drygt?
Det kommer jag inte ihåg, men det stämmer säkert. Det låter möjligt.
Men hur är den visselorkanen i Istanbul? Det måste vara otroligt.
Ja, det var häftigt. Vi bodde ju på europeiska sidan, så åkte vi med bussen över Bosporen till deras arena. Och jag kommer ihåg framförallt på uppvärmning, deras fans stod på ena kortsidan och vi värmde upp på den sidan. Och så ropar de in spelare efter spelare, kom över till våran och vinkade till deras fans. Liksom, och skåpet i någon tröja. Ja, där vi värmde upp liksom. Så kom de en och en där liksom lite utstuderat.
Ja,
ja. Så, ja, men det var enormt tryck på läktaren där.
Fick ni sova på natten eller var det så här klassiskt att de åker runt och tutar vid hotellen?
Nej, men jag tror nog att vi fick sova på natten. Jag kommer inte ihåg något annat än det.
Men en grej som jag tänker på lite där, om du vet om skadan som du har haft som kom tillbaka, då bort över ett halvår, och AIK gör då klart att de kanske inte ska ha det i framtiden. Så du verkar ändå under din framgångsrika karriär där som spelare ganska avslappnat förhållande till dig. Hur blev du när det blev lite mer motgång då? Var det lika enkelt eller var det jobbigare då? Eller hur upplevde du det?
Ja, men det är ju inte kul. Det var ju mycket liksom, man åkte ut i Bosön själv där liksom och körde fys ett massa program och hade ett antal månader framför sig med segt jobb liksom, och när de andra är och tränar och börjar spela försäsong och börjar spela allsvenskan. Så det är ju inte kul, men sen, då var jag ju förbi vid 30 någonstans, va? Så då hade man kanske ändå lite perspektiv på det och kände att man ändå hade varit med, fått vara med och varit ganska frisk i många år. Så där. Det har varit värre om jag hade varit 20 och haft den skadan.
Hörde ÖIS av sig någon gång när vi gör igen?
Ja, det gjorde de.
När då?
När jag skulle flytta hem till Sverige.
Okej, okay, när du gick till AIK eller?
Ja.
Okay. Men det var aldrig nära då? Var...
Jo, ja, absolut. Jag trivs jättebra just, men jag såg liksom en chans med AIK att vinna allsvenskan. Ja. Såg jag som det skulle kunna ha bra chans att göra, men det blev inte så.
Nej. Skickade de fram Albeck någonting och ringde? Eller? Körde de den?
Nej,
spelade de ut Marcus-kortet?
De spelade inte ut det kortet.
Nej, okej. Okay.
Så här i efterhand, AIK-tiden, så där, hur känner du inför den?
Ja, men jag trivs bra. Det var kul att bo i Stockholm, kul att spela i en sån stor klubb och spela inför den publiken. Framförallt derbymatchen, ska jag säga, var ju oförglömliga så. Sen hade jag, som jag sa, hoppats på att prestera bättre de åren, men så är det ibland i livet. Liksom. Det får man tåla det också. Mm. Sen gick jag vidare till Kalmar och gjorde två avslutande säsongerna där och hade fina år där. Så.
På tal om Richard Manni, vi hade ju Peter Kishvalodi här förra veckan. Han berättade om derbyt när det blev 3-3 och Ajorinde gör mål.
Ja, just det.
Och då hade Manni gått förbi i korridoren och skrik släpp lösan för att han skulle hoppa på Soran, för Soran ville ju flyga på Ajorinde. Hur var han liksom så här, som person och tränare? Och...
Richard Manni?
Ja.
Ja, men han var liksom en brittisk härförare. Han gillar ju det här liksom.
Ja.
Och de har ju någon form av ett övertag i språket där mot oss. Det låter ju coolt när en engelsman kommer in och spänner upp röster och liksom säger något Churchill-likt sådär. Va? Då vill man ju ut och kriga. Så, och det var han duktig på. Så jag gillar han på många sätt så. Men det kom ändå till slut ner att man måste vinna tillräckligt många fotbollsmatcher. Ja. Och jag tror vi kom femma det året som Richard var där. Sen fick han väl gå efter det om jag minns rätt. Jag tror vi lämnade samtidigt där, för sen kommer Englund in, tror jag, efter.
Just
kanske.
Ja.
Men var Peter Kisvalodi sportchef när du var där då?
Ja, det var han sista året.
Ah, okay. Ja.
Hur var han då?
Nej, men jag hade inte så mycket relation till honom egentligen. Nej. Så. Jag kände inte honom som innan, utan man stötte ju på honom ibland. Så, men man får mer en relation, eller vi hade mer en relation till tränaren skulle man säga.
Mm.
Sen kommer du tillbaka till Kalmar då och kör två sista där, 10 år efter du var där förra gången. Liksom. Hur var den återkomsten så att säga? Det är ju ett helt annat sorts Kalmar och Kalmar FF du kommer till såklart, antar jag. Men hur var skillnaden och vad var likt och hur var det att komma hem? Eller var det
fascinerande var att det var väldigt mycket som var likt. De hade ju alltså 6-7 man som gjorde 16, 17, 18 säsonger. Så de var ju kvar när jag stuck i 10 år senare. Så satt ju de samma gubbar kvar i omklädningsrummet. Vasto, Jocke Lantz och Niklas Kallner och Tobbe Karlsson och sådär. Så det var lite fascinerande.
Ja. Kusligt samtidigt på något sätt.
Ja, fast kul.
Ja.
Men det var ju tredje försöket som Kalmar. Kalmar gick upp i Allsvenskan 99 spelare, va? Åkte ut och så åkte ut 2002 igen. Och så gick vi upp inför 2004. Så det var liksom tredje försöket där för att etablera sig i Allsvenskan.
Ja.
Och den gången lyckades vi. Mm. Så nu har vi varit uppe sedan dess faktiskt. Jag tror att det är vi och ett par tre lag bara som varit uppe längre i sträck nu än... Eller vi kan inte säga nu, men Kalmar FF, det är väl några lag till som har en längre svit. Men
och vann dess. Guld tätt in på den här sista, eller senaste sista uppflyttningen?
Ja, det tog några år där. Vi gick upp, så kom vi femma och trea när jag spelade de sista 2 åren. Och sen kom vi femma och tvåa och etta. Mm. Så vi hade några riktigt
fina. Du är med om Brassespåret där då?
Mm.
Hur var det? Ja, men Brassespåret var magiskt.
Det var igång redan när jag kom till Kalmar. Ja. Så när jag kom så kom ju Fabio Augusto och Cesar Santin samtidigt. Så jag spelade ihop med honom.
Ja, vi måste stanna vid Fabio nu ändå. Ja, vi måste stanna vid Fabio. Ja. Vilken är din bästa Fabio-story?
Det finns ju många. Rysum är bättre på dem, ska jag säga det. Men han hade ju någon aura runt sig som många har berättat om som var i Kalmar. Nej, men det hände mycket grejer både på plan och omklädningsrum och i vardagen där i Kalmar. Alltså, han kom ju så, kejsaren kallade många av dem där, och det var väl befogat. Han hade ett bra ego.
Ja, frågan i sammanhanget, kallade han sig själv kejsaren?
Ja, det tycker han nog är fullt befogat, tror jag. Men det var härligt för den gruppen och för stan och klubben. Liksom, för han var totalt orädd. Vi kunde åka upp och spela mot AIK borta på Råsunda. Det rörde inte han i ryggen. Liksom, det är klart vi ska gå ut och vinna här.
Ja, men det var exakt härligt, det. Den mentaliteten. Ja, för det pratade, det var nog Rydström som sa det också. Att men det är laget Fabio spelar, det vinner liksom.
Ja. Nej, men det är mycket jag kommer ihåg en match nu när vi spelar på Friskans. Han rök ihop med någon, om det kan ha varit i Lange eller någon i Malmö FF eller något. Och jag kommer ihåg att jag skulle försöka få av planen där då. Eller därifrån, och trodde jag hade lyckats, ledde vägen 20-25 meter från situationen, tänkte det löste sig, men då bestämde han sig för att han skulle tillbaka till den situationen igen. Det var ju som att stoppa en tjur, så det hade ju inte en chans där. Men det var mycket temperament och mycket stolthet och mycket fotbollskunskap.
Finns sen var det otroligt bra reportage med honom i Offside,
ja,
som görs kanske 10-12 år senare, där han liksom pratar om hela situationen och att ja, men barn som dök upp i Kalmar och allt möjligt.
Va?
Ja då.
Ja, men, vad du har berätta?
Nej, men han pratade om att det jobbigaste perioden i Sverige tyckte hans fru var. För att han var ute liksom och svingade runt med andra människor. Och så fick han barn med en på en pizzeria i Kalmar.
Finns det Offside?
Ja.
Ja, okay, det är därifrån.
Ja.
Okay. Inte min.
Okay.
Ja, men, vi var ju i Kalmar. Vad blir det nu?
Det finns ingen tid. Det bara
när var vi i Kalmar? Det var
måste ha varit precis innan
februari.
Ja, januari, slut. Februari. Ja, innan corona, ja, den här skiten där.
Då hämtar ju Lukas Nilsson heter han, va?
Ja.
Fan, vi blev upplockade i Kalmarbilen.
Mm. Ja.
Jävla skåpbilen åkte upp.
Det är inte alla som blir det.
Nej, fan, nej, men det kände man ju. Ja. Det var ju skåpbilen som öppnades och åkte vi dit. Det var otroligt fantastiskt då vi hade.
Ja. Nej, men då berättade han, då skulle vi intervjua Nanne. Då sa han så här, ja, men fråga Nanne om Fabio och om träningslägerna. Och om att han inte ville träna på matchdag. För Fabio skulle klippa sig.
Ja, men det är stämla manga där var någon story där, ja. När han var borta så kom han nyfrissad. Han har beställt tid där. Så det krockar med träningen och hans klipptid.
Ja, för fan.
Men han var fantastiskt bra.
Det måste han var väldigt duktig.
Ja, ja. För det säger ju alla att han var liksom på en otroligt hög nivå.
Mm.
Verkligen.
Det blev ju även Cesar Santin, ska
ja,
sägas.
Till slut.
Han har nästan varit ännu mer över tid.
Ja. Om man då tar liksom övergången där från att du slutar spela och det du gör nu då, så om vi börjar med Nanne vid tränarposten, det var ju en sorts revolution i början av 20-talet där med Kalmar som du har berättat om, att du skulle vinna Allsvenskan, så vinner inte ni nu då, men Kalmar. Hur var det att liksom under den revolutionen gå från spelare till att bli en av Nannes chefer, för du är ju med precis i den här resan, både på plan och sen så in i utanför plan liksom. Men kvar kan man.
Ja, men det var speciellt. Och på något sätt blev hela upplägget blev att jag egentligen inte regelrätt blev Nannes chef i början. Jag tror att han gick in och förklarade för styrelsen att ja, så ska vi inte ha det. Så jag var ju klubbchef, snedstreck sportchef där en massa år. Men Nanne hade ju en väldigt stark position i föreningen. Liksom. Så vi var mer liksom jämbördiga på det sättet kanske än man normalt sett i de rollerna. Och det var väl befogat i med hans starka roll i Kalmar FF och stora påverkan. Sådär. Och jag tror att det var bra för Kalmar FF också. Liksom, och Nanne behöver liksom spelrum för att fungera bra som person och som tränare. Och lite frihet. Och då ska inte jag vara någon som sätter massa hinder för det. Men det var en speciell situation i början, absolut.
Mm. Är det därför som Nanne och Henrik Rydström aldrig kommer kunna leda samma lag? Eller ens bo i samma stad?
Ja, det kan vara lite så, ja. Det är nog två personligheter som är lite för starka för varandra kanske, för att jobba tillsammans på det sättet. Sen fungerar de väldigt bra som tränare och lagkapten, tycker jag, på många sätt. Mm. Men som tränare du och så är det nog inte optimalt.
Mm. Hur fick du själva jobbet då? Alltså, var det en självklarhet att gå från planen till att jobba i organisationen?
Nej, det var det inte. Jag flyttade hem till Kalmar och började jobba som ekonomiansvarig på Kalmar Energi. Jobba 60% där kanske. Och sen när jag slutade spela efter de två skulle jag börja jobba som 100% som det. Men sen gick det bara en månad efter jag slutade, så fick jag frågan från KMF om jag ville bli klubbchef. Det var i princip en ny roll då. Det var en väldigt liten förening. Och så kände jag att jag måste ju prova på det. Det var ju lite utmaning naturligtvis. Men det har ju inte ångrat. Men det var inte självklart beslut att kliva på det. Och det jobbigaste i början var ju när man skulle då sitta och förhandla kontrakt och så vidare med sina före detta lagkamrater.
Ja, för det var ju bara kvartsen ni spelade ihop.
Hur gör man det då?
Nej, det var inte kul. man fick verkligen anstränga sig och sätta på jobbhatten och så. Och då kanske man varit hemma och umgåtts på helgen liksom och haft lite fest ihop och så på tisdagen ska man förklara att du kan inte få 37 000 i lön utan du får 29 liksom. Mm. Så det var tufft.
Men du var klubbchef när ni vann SM går?
Ja, absolut.
Hur var det att vinna den?
Ja, men inte bara hur det var, men hur byggde ni? Alltså, vad var din strategi när du gick in för att nå det?
Ja. Ska jag helt ärlig, vet jag nog inte vilken strategi jag hade när jag gick in i det. Jag var ju 33 år och hade inte en aning vad man skulle göra i den här rollen. Så det var ju, man fick bara försöka vara lite street smart i början.
Ja, ja, men sen
ja. Ja, men sen någonstans, ja. Det landade rätt mycket ändå. Liksom, vi hade några starka, för Nanne var en väldigt stark personlighet och väldigt visionär och väldigt duktig på fotboll och bygga ett fotbollslag och leda ett fotbollslag och utveckla ett fotbollslag. Mm. Vi hade en som heter Kjell Nyberg som har jobbat jättemånga år i föreningen som var någon form av chefsideolog, också väldigt stark karaktär. Vi hade Henke som en väldigt stark karaktär i spelartruppen. Så jag tror det handlar rätt mycket i min roll att försöka liksom få dem att trivas och jobba och vara effektiva och vara hungriga och sådär. Och så fick jag försöka vara någon balansspelare i det och försöka leda organisationen och förhandla, liksom, sköta praktiska kontraktsförhandlingar och spelarförsäljningar och sådär. Men ändå försöka liksom låta dem vara så fria som möjligt för att få ut den potentialen som fanns i dem. Då. Mm.
Men vem eller och vilka var det som först kom med liksom vision eller vad för uttryck man ska använda? Vi ska vinna SM-guld. Vem var det som kom med det? Och vad tänkte du då om det inte var du?
Nej, men vi kände, alltså när jag kom hem där, vi var nykomna 2005 då kom vi femma och sen kom vi trea. Sen började jag jobba som klubbchef. Då kom vi femma till att förstå. Sen kom vi tvåa och var jättenära att vinna 2007. Det var när vi vann dubbeln, riktigt nära var det. Sen när vi gick in i 2008 så var vi en av storfavoriterna faktiskt att vinna guldet. Vi hade ett väldigt bra lag.
Men hur tidigt kom snacket om att ni skulle vinna? Kom det efter den fina säsongen året innan ni vann eller kom det tidigare än så?
Nej, men alltså 2007 så vann vi Svenska Cupen och kom tvåa i Allsvenskan och var väldigt nära att vinna. Mm. Och sen kände jag att vi var ännu bättre inför 2008. Och det tyckte även liksom omgivningen. Ser man på laget vi hade då så var vi var väldigt bra. Mm. Och var med i favoritsnacket redan från början. Och vi vann ju. Och gjorde en otrolig massa mål gjorde vi den säsongen. Det var ju det rekordet som Hammarby slog nu precis. Mm.
Mm. Men att bygga upp det där med en bra trupp. Mm. Liksom hur gör man det med medel som säkert då är mindre än vad de andra drakarna har? Liksom?
Ja, lite grann kan man fundera på det nu i efterhand. Men det var en mix av gamla, erfarna Kalmar-spelare som verkligen var kulturbärare. De här namnen jag räknade upp innan. Det var en mix av duktiga brasilianare på 80 stycken som hade egenskaper som vi inte kunde hitta i Sverige och få fatt i. Som också under Nannes ledarskap fick väldigt mycket frihet. Jag tror det var väldigt viktigt. Alltså han var klok där en annan liksom, att förstå att de kom från andra kultur och de måste få lite frislängar kopplat till och komma i tid och sådär. Och det kunde reta en del andra i laget, men han liksom fick ändå gruppen att acceptera det och då kunde de prestera bra. Mm. Och sen hade vi liksom några killar som kom upp, framförallt Brunna Elm då, som satte större och större på prägel på laget. Och det var en grym vinnarattityd i laget och en fantastisk känsla liksom, i ett lag från Kalmar att känna att fan, vi är bättre än Malmö FF och i Göteborg här. Så vi vann rättvist idag. Så det var ett självförtroende som byggdes upp under de 2-3 åren här, ska jag säga. Mm. Sen efter 2008 så började vi tappa för många profilerade spelare för att kunna liksom hålla den nivån.
Mm. Hur ser du på den här grejen att de här lagen då som redan för 10 år sedan då drygt hade mer pengar än vad ni hade, men ni lyckades och en del andra lag lyckades också, men att de sista åren och kanske även framtiden kommer börja göra smartare saker, sina pengar, vilket gör det kommer svårare för typ den typen av resa som ni gjorde då. Kommer det bli så, eller kommer det finnas chans för mindre klubbar att slå sig igenom och vinna?
Chansen finns ju alltid och det är ju det som är härligt på något sätt med fotbollen och idrotten, men sannolikheten känns ju att den blir större och större varje år, att de stora klubbarna med resurser liksom, för att de inte gör för många misstag så bör någon av dem vinna. Så är det. Sen kan alltid någon underdog få till det perfekt ett år, som vi fick 2008 eller Leicester är ett klassiskt exempel där med, men det ska ju väldigt, väldigt mycket till.
Ni lyckas ju ta fram många bra spelare, ni säljer liksom, hur tänker du där som i din roll liksom, tänker du att nu ska vi ta nästa steg eller hur går dina tankar? Ekonomin byggs ju på ändå liksom.
Ja, det gjorde det. Ja, men utmaningen var väl att liksom försöka hålla den sportsliga nivån som vi hade byggt upp där. Mm. Sen förstod man liksom att vi hade inte riktigt profilen att även om vi hade pengar på banken ett antal år så gjorde vi inte de riktigt stora, tunga värvningarna heller. Det var många som tyckte att vi skulle göra det, men vi jag tror att vi var ganska småländska i det. Sen byggde vi arenan i den perioden med. Vi var tvungna att binda väldigt mycket av pengarna som vi hade sparat ihop. Jag byggde en ny arena och väldigt mycket tid och energi gick åt att bygga en ny arena. Vi byggde ju den själva kan man säga. Det var vi som ägde den och styrde hela det projektet. Så det krävde också väldigt mycket av en ganska liten förening då. Mm. Så, och det kanske lite grann gick ut över det sportsliga några år där, att vi fick lägga så mycket tid och resurser på arenabygget då. Men ändå som jag tycker då att det var nödvändigt att ta det klivet, för vi hade ju varit kopplade i Skans idag, så hade vi, tror inte kan vi förfölja legat i Allsvenskan, jag är rätt säker på.
Nej, men det är ju mycket snack om det där med äga sin egen arena eller inte. Vad är fördelarna och vad är nackdelarna då liksom?
Fördelarna när vi byggde var ju att vi kunde ta de viktiga besluten och göra prioriteringarna liksom, och fotbollsfokus liksom, både hur det såg ut och vad vi skulle prioritera och prioritera bort. Mm. Vilket tror jag ibland missas när kanske en kommunalt arena byggs, för de väger inte in klubbarnas önskemål och kunskap så mycket.
Ska det in en jävla monsterjärn någonstans?
Ja, eller liksom man missar sådana viktiga detaljer liksom, i vardagen. Sen, då, sen är det färdigbyggt, då kan man inte korrigera det senare. Så det var den stora fördelen. Sen är det en stora nackdel med ägare, det att det kostar väldigt mycket pengar. Och det kostade Kammerf väldigt mycket pengar under ett antal år. Vilket till slut hamnade att kommunen har köpt loss arenan och så är Kammerf hyresgäst igen nu då. Mm. Men det jag menar är att liksom, nu står ändå en bra allsvensk arena på plats i Kalmar för ett antal år framöver. Hade vi varit kvar i Skans så hade vi inte kunnat liksom, man måste skapa intäkter och publikens krav ökar. Det hade blivit för ålderdomligt till slut liksom.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den är otroligt fin.
Ja, den är otrolig.
Ja, och allting när man går runt där och blir ledd i omklädningsrummen är väldigt fin.
En grej som också är slående med den, precis som inne på, vi var ju där och fick vi en rundvandring. Vi tog 2 rundturer tror jag, vi var hela dagen, så vi har med en till där efteråt sen. Men om man jämför exempelvis med Uppsala Sirius, som också då har renoverat nytt under lång tid nu, så den är ju nästan ny. Jättefin, jättebra, otroligt mäktig på alls. Men de har ju inte heller, är ju inte nöjda då med att kommunen är så pass inblandad som ni är. Så de har ju inte kunnat, som ni har gjort, som jag fattade som fortfarande, ha kvar era andra grejer där också med kontor. Och det var möten där uppe när vi gick förbi där och sådär. De tvingas fortfarande hålla kvar för att det är för dyrt för att hyra och sådär. Har ni fått skäliga priser nu när ni hyr av dem? Eller passar de på då kommunen?
Ja, nu är ju inte jag KMF längre. Men jag tror det har varit en bra diskussion där kring det. Så jag tror att KMF är på arenan nu på ett vettigt sätt som de över tid har råd med.
Ja, bra.
Men är det arenan och som tygger ner ekonomin som gör ändå att det går sämre liksom? För att Kalmar var ju starka ekonomiskt, men sen så det är arenan som slukar pengar.
Ja, vi tog en stor del av det egna kapitalet och investerade i arenan liksom, så det var inte tillgängligt för att betala löner eller investera i spelare så där. Samt tyckte vi att det var långsiktigt ett rätt beslut. Men sen är det väl liksom Kalmar, det bor 70 000 där och ligger i vår del där i sydöstra Sverige, och det har en viss storlek på näringsliv och invånare och sådär, så det är klart det. Vi klarar liksom inte, eller KMF klarar inte att ha den stora omsättningen ekonomiskt som de större klubbarna har, och då är det över tid svårare att ha ett bättre fotbollslag också. Det ser man ju i alla ligor och länder. Mm.
Hur kände du förra säsongen då? Du är ju ändå känslor investerade i klubben sådär, när det är så pass nära liksom att åka ur.
Vi satt faktiskt och pratade om det på lunchen här nu innan. När Kalmar spelade sista omgången där mot Sirius borta, då var jag i London med några kompisar. Vi var i Brentford och kollade på fotboll. Och då satt vi på en pub utanför innan den matchen och hade Kalmar FF-matchen på mobiltelefonen. Och så spelade ju Falkenberg samtidigt mot Eskilstuna. Och 5 minuter innan andra halvlek. Det kom också sånt tillfälle. Då var jag fortfarande inte kvar Kalmar FF. Men jag klarade inte att sitta kvar och titta. Så det tog en lång promenad där runt stadion här ute i Brentford. Kom tillbaka när det är en minut kvar på Kalmar FF-matchen. Jag ser att de ligger under med 3-0. Och så ligger en annan mobiltelefon på bordet med livescore. Då står det Falkenberg, Eskilstuna 0-0. 89 minuten, 89 minuten 0-0. Det räcker ju för Kalmar då. 90 0-0, 0-0. Och rätt var det så plingar det upp 1-0 till Falkenberg. Liksom. Då var det bara att ta en ny promenad på en halvtimme. Där. Så, så är det ju. Man är ju engagerad för att man inte är kvar. Sen är det ju väldigt viktigt att jag och min roll är neutral nu liksom, med det jobbet jag har nu. Och det känner jag att jag är. Men det är klart att om man har varit så länge i en förening så har man ju... Du var bryr man sig så. Men...
Svinnöjd att en Sima Peter gjorde mål. Liksom. Det förstår man ju.
Nej, det var inte.
Men ni klarade ju kvalet.
Ja, det löste sig sen. Ja. Gjorde. Men,
sen när vi gjorde research inför det här avsnittet så kollade jag på TT bildbyrå och googlade och eller sökte där. Så ser man avtackningen. Du cyklar runt på inneplan. Sen, varför cyklar du runt på inneplan? Det är jätteverkligt, är det inte det?
Ja, det är det. Nej, men det är så, jag cyklar ju mycket samma här, jag cyklar
alltid. Du har cykeln på Bromma, sa du. När du landar så tar du cykeln när du kommer från Kalmar och så cyklar du inte i Friends.
Ja, jag cyklar hemifrån till flygplatsen i Kalmar så flyger jag upp och så har en cykel här upp och cyklar till kontoret. Ja, men det är skönt. Men skit i det, men det var nog anledningen, för jag cyklar alltid till jobbet nämligen när jag bodde i Kalmar. Det var ju kanske 7-8 kilometer innanför där vi bor ut till arenan då. Mm. Så det var nog någon blinkning till det, tror jag. Att jag fick en ny cykel när jag slutade.
Man vet att du cyklar mycket när du bara säger 7-8 kilometer, som att det inte är någonting.
Ja. Alltså, det blåser ju också i Kalmar.
Det gör det.
I november. Det är en stökig cykelresa, kan jag tänka mig.
Ja. Nej, men det är skönt att cykla till jobbet, tycker jag. Man vaknar till liv och man hinner koppla på och koppla av jobbet och man rör sig lite och får lite frisk luft. Och sådär. Jag trivs bra med det.
Nästa segment i ditt yrkesliv då är ju SEF, Svensk Elitfotboll, mars 19 kliver du in som sportchef. Hur ser din arbetsroll ut där? Vad gör du om dagen?
Ja, nu är det ganska intensivt. Men det är väl egentligen tre stora områden som den här tjänsten bygger på. Dels så ska jag jobba med frågor som sportcheferna i de 32 klubbarna tycker att vi ska jobba med gemensamt, utvecklingsfrågor och annat.
Om vi börjar där då, vad kan det vara?
Ja, men nu, just nu sitter vi och håller på med transferfönstret för att få FIFA att acceptera att vi ska förlägga in ett transferfönster innan vi börjar spela serien. Det är ju typiskt en sån fråga liksom, som måste drivas centralt av någon liksom, och ha dialog med sportcheferna vad de vill. Och liksom, sådär.
Mm. Hur går det?
Ja, vi hoppas att det löser sig, men de är fyrkantiga i FIFA faktiskt. Alltså, jag tror de skulle vara lite mer flexibla nu. De säger att de ska vara flexibla kopplat till coronatiden, men jag tycker att de har varit... Än så länge har vi inte fått något positivt svar, men jag tror att vi får det, men... Vi får vänta lite.
Och vad är det man vill då?
Alltså... Ja, vi vill ju hävda, vi hade ju normalt sett har man ju 12 veckor innan säsongen och 4 veckor mitt i säsongen. Det är ju huvudregeln. Och vi hade ju 12 veckor från januari till slutet av mars. Men vi vill ju hävda att de sista 2 veckorna gick inte att använda för det var corona liksom. Så det var typ ingen transfer som gjordes då. Och då vill vi istället få, och skulle ju serien börja i april direkt efter fönstret stängde. Men nu när vi börjar i mitten av juni istället så vill vi flytta de 2 sista veckorna så att vi får använda dem i början av juni nu istället. Ifall man då liksom får ett par skador precis innan allsvenskan börjar till exempel. Att man kan få låna in någon spelare och sådär.
Det är ju rimligt.
Ja, vi tycker det. Men, och de säger att de ska vara flexibla. Men det är väldigt fyrkantiga svar vi fått hittills. Men jag tror att det löser sig. Men det kan vara typiskt en sån fråga. Sen jobbar jag mycket med akademichefen också. Det här certifieringssystemet som vi har. Vi certifierar alla SEF-klubbarna plus en 35 klubbar till i division 1 och division 2. För att utveckla ungdomsverksamheten i klubbarna och deras elitförberedande del. För att få fram mer spelare upp sina A-lag då. Och sen har jag mycket med Svenska Fotbollförbundet att göra också, lite olika grupperingar och kommittéer och frågor och sådär.
Mm. Känns som om ni har blivit lite mer vad ska jag säga, mer framåtlutade, eller är det för att man kanske bara jobbar med det dagligen mer över tid sådär? Men jag tycker man ser och hör mer från SEF. Det öppna brevet tyckte jag var ett bra exempel.
Mm.
Ja, är ni förbannade och visar det? Till skillnad från förr, eller?
Nej, men vi har lite olika roller och olika temperament. Och det, men jag tror det, historiskt sett, det finns ju en problematik ofta för folk som inte är så jätteintresserade av fotboll och förstår skillnad på Fotbollförbundet och SEF. Mm. Det är ju väldigt många som jag träffar som du jobbar på förbundet. Nej, jag jobbar på SEF. Ja, men inte det är samma, så får man förklara liksom skillnaden där. Men jag tror att vi profilerat oss lite mer de senaste åren. Att stå lite mer på egna ben och folk förstår skillnaden mellan Svenska Fotbollförbundet och SEF och vad vår roll är kontra dem och sådär.
Mm. För det öppna brevet var ju klockrent exempel på när man, jag älskar öppna brev, men ofta är de så jävla taffligt skrivna och menlösa och politiskt korrekta och återhållsamma. Det var det här också, men det var också välskrivet och det, man märkte att det var den som hade skrivit det där kände starkt. Men att det ändå ja, liksom...
Lite återhållande temperatur. Ja, men så var det. Mm. Jo, men det, vi tyckte ändå att det kändes viktigt i brevet. Där, för vi tyckte
det är ganska
att
stort genomslag med, va?
Ja, det fick det. Vi hade varit väldigt välkammade, tyckte vi, länge där och tagit fram protokoll och liksom sådär och skött oss. Och, men vi kände att vi nådde ingen framgång där, så vi ville kanske få in lite mer, få in en injektion i diskussionen på något
sätt. Ja, det är riktigt. Mm. Ja, det ska man, det uppskattas.
Gav det effekt?
Ja. Ja, det tycker jag nog det gjorde faktiskt. Jag tyckte att diskussionen kom upp på en annan nivå och en del politiker klev in i det och sådär. Jag tyckte att det skapade liksom en nödvändig energi och framåt i diskussionen. Mm.
Under den här perioden vi har haft corona nu då, hur har ditt jobb förändrats?
Den största förändringen är att jag jobbar hemifrån nästan bara. Så jag sitter nästan bara i Kalmar och sitter i väldigt massa videomöten som alla andra gör hela dagarna då. Men innehållsmässigt så är det ganska likt, men det är väldigt, väldigt mycket fokus på att försöka se hur vi ska få till ett spelprogram då, utifrån de här förutsättningarna som vi fortfarande väntar på. Och det är ganska tålamodskrävande, för vi måste ändå fortsätta planera, men hela tiden de här beskeden vi måste få kommer senare och senare. Och framförallt är det beskeden från UEFA och FIFA, hur de gör med datumen till Champions League, Europa League och landslagsfönsterna i höst. Då.
När kommer det då?
Ja, vi tror ju 17 juni nu. Först var det 27 maj, men så sköt de upp till 20 dagar till. Vilket gör att vi kommer få liksom försöka planera in några, vi kommer sätta några omgångar först i Allsvenskan, så måste vi vänta på de beskeden för att kunna lägga resten sen.
Vad är det för geni som sitter och lägger schemat, undrar man ju. Alltså det är ju, måste ju vara hur svårt som helst.
Ja, det är komplext. Ja. Från oss är det Ola Rydén, från SEF, som är liksom nästorn på det där.
Han är duktig på Excel, kan jag tänka.
Han är duktig på Excel. Ja. Och så är det ett par personer från Svenska fotbollsförbundet med, så de tre jobbar väldigt tätt. Ja. Och så är jag med ibland, sådär, kan man säga. Men det är de som gör det grova jobbet där. Ja.
Vilka andra så här projekt, om vi pratar sportchefsprojekt, är pausade lite nu under corona? Vad är det mer på tapeten än just det här transferfönstret?
Men transferfönstret är nog den stora frågan som vi jobbar med just nu. Sen är det ju små frågor. Nu kommer det här med fem byten till exempel, en fråga som ska tas beslut om på torsdag i fotbollförbundet. Om man ska få använda det.
Det är förbundet som bestämmer det helt enkelt.
Ja, ja. IFAB har ju sagt okej denna säsongen internationellt och sen är det upp till varje förbund att ta beslut om man ska utnyttja den regeln eller inte. Då. Men det, allt talar för att vi kommer tillåta det. Men sen är det är väl en del utvecklingsprojekt och idéer som man jobbar med som det blir väldigt mycket att man släcker bränder och försöker hantera coronasituationen istället för att kunna tänka lite långsiktigare som man normalt sett försöker göra. Då.
Klassiskt de här gula korten, att de inte ska släpa efter. Man är...
Ja, det är en sån fråga som vi jobbar med som har blivit pausad lite. Ja. Mm. Vi håller på att titta på om vi ska ha ett annat system där.
Hur ofta ses ni annars då? Tidigare liksom, klubbarna sådär?
Det är lite olika forum. Sådär. Vi har någonting som kallas medlemsmöten och ordförande och klubbchefer med. Det är ungefär 4 eller 5 möten per år. Ja. Där tas de stora, tunga, verkligen bindande besluten för klubbarna. Sen träffas bara klubbcheferna ibland. Där brukar jag vara med på de mötena och ha några punkter. Sen samlar jag sportcheferna ibland. Men vi träffas inte så ofta för de är otroligt upptagna, sportcheferna. Ja. Så det räcker nästan kanske med ett par, tre gånger om året. Jag brukar köra lunch till lunch. Att man har lite möten några timmar så går vi ut och käkar och tar en öl och snackar ihop. Och så kör vi några timmar på nästa dag och så är vi färdiga.
Ja. Tänkte precis säga det. Det måste vara bra middagar. Bra surr.
Ja, det är bra surr som ni säger i Stockholm. Är det. Men det är en viktig del i det tycker jag. Ja. För jag kommer ihåg själv, jag har haft den rollen själv många år, så det är skönt att få lämna sin egen hemstad någon gång och sätta sig och snacka med folk som förstår hur den rollen är. Liksom. För det är väldigt svårt att förklara för någon annan. Man måste nästan ha rollen för att förstå.
Vem bestämmer ställa?
Tidigt på kvällen gör jag det, där vi äter. Sen lämnar jag över till proffsen.
Bosse.
Inga namn.
Vi kan kalla honom Bosse.
Inga namn.
Men vi tog ju hit, nu är det 2 år sedan, men Björn Westerholms nuvarande, hon är fru nu va?
Japp.
Cassandra. För att liksom få en inblick i en sportchefs roll från sidan om. Och det verkar ju, ja de har ju ett väldigt unikt yrke alltså.
Mm. Ja men det är väldigt spännande. Som man sa, jag tror man måste nästan ha den rollen ett par år för att förstå det. Men det är ju verkligen hela tiden och du är på semestrar och så ligger du i poolen och så låtsas du att du ska gå upp och hämta liksom ett äpple eller någonting, så då drar du tre snabba samtal där och så här, ja, men det funkar lite så, och så läser ju de sönder naturligtvis, men kanske är snälla och låtsas att de tror på att man hämtar äpplet och så kommer man ner, fan jag glömde äpplet, och så innan man tar två till och så. Så det är ju alltid liksom, så det är ingen lugn period på hela året, och det är samtidigt är det väldigt roligt och man jobbar med någonting som man brinner för, men det är verkligen hela tiden.
Kan man ha de här sportchefsmötena? De kan ju inte vara under transferfönstret. Eller har ni något under vintern?
Men, lunch till lunch i Stockholm funkar liksom. Vi brukar ha någon på våren, någon på hösten. Nu har inte jag jobbat jättelänge här, men ungefär så. Sen har vi några videomöten ibland. Och så.
Otroligt att se liksom en lunch där det bara sitter sportchefer, där mobilerna ringer hela tiden. Och alla bara smyger iväg och inte ska säga någonting. Vad var det där för samtal?
Ja, men det är styr man undrar. Men jag måste säga, det är ändå... Det är ganska kollegialt tycker jag när man träffas sådär.
Mm. Har du gjort dealar på de här mötena?
Ja, det är det.
Men det kanske man passar nog på på något sätt. Om man har något på gång framförallt så kanske man eller väcker någon idé och sådär. Det tror jag kan vara bra tillfälle. Och jag tror det är bra också att man lär känna varandra lite grann, för någon gång ska man köpa någon, spela av någon, eller så är det tvärtom nästa gång. Och det, har man träffats och har en liten relation, och så är det lite enklare att få.
Men det vet jag, för jag jobbar som chefredaktör på Nyhet 24 och gör väl det här minst av min tid. Och vi har samarbete med ett mediehus i Norge som heter Nettavisen. Och då kör vi också sådana lunch till lunch ibland. Men det är ju på middagarna de bästa liksom, samtalen förs. Och det är på middagarna man tar de flesta besluten. Liksom, så, utan att man ska hjälpa.
Men så är det. Och så likadant, jag tycker det, just med sportcheferna med. Det är ingen idé att liksom, börja klockan 8 och köra till klockan 4. Med en liksom, massa föredrag och där. För man tappar dem framåt lunchen. Ja. Där, och de går ut och ringer. Och, så lite pang, pang, pang med mötena där. Och sen lite trevligt på kvällen. Så kör man lite på förmiddagen. Så.
Men en grej som jag har hört lite, man har varit i Örebro och Sirius och jobbat lite grann. Och så det är ju precis under ytan, under supportrarna, där finns ju en rivalitet mellan städer, finns det rivalitet mellan lag och spelare och sånt finns det ju. Men det är oftast rätt sams på de där mötena, jag fattar. Ni håller väl sams, eller är det tjafsigt? Eller hur?
Nej, jag tycker inte det är så tjafsigt. Nej, men man är kollegor liksom och har respekt för varandra, känner jag. Sen är det vissa klubbar lite lika varandra, har lite samma intressen och vissa inte det, men man sköter ändå det på ett schysst och snyggt sätt.
Vad beror den typen av liksom, relationer på att det blir så? Är det liksom historien eller är det bara helt enkelt personerna som är där och då?
Dels kan det vara att klubbarna är lite liknande storlek eller har samma profil eller sådär. Men sen, ofta kan det ju vara att det var enskilda personer som har en gemensam historia som gör att man känner varandra liksom, och har lite enklare för umgås och sådär.
Går du att plugga till sportchef på något sätt? Kan man liksom...
Det kan man ju, det finns ju en sån där sportmanagementkurser och sådär. Men någonstans när man ser de som är sportchef så landar det ofta ändå i för detta spelare med ganska stark karaktärer. Mm. Vinnarskallar och liksom inte så, det är liksom inga skolpojkar man säger så oftast, utan det är liksom, de kör sitt race liksom och kan koderna inom fotbollen, elitfotbollen och vet hur man har en tydlig tanke hur man bygger ett bra lag och en ledarstab och sådär. Och det kanske är svårt att lära sig i skolbänken. Mm. Men ofta kanske de behöver några personer som sköter lite administrativa grejer. Den typen av stöd kanske de i så fall behöver då, som en skolad person är bättre på.
Vi hade ju din kollega Mats här för ett tag sedan. Pratade vi om VAR till exempel? Mm. Det är en fråga ni har uppe, antar jag.
Ja, och
det
är också en sån typ av projekt som jag inblandade i min roll då, tillsammans med fotbollsförbunden och personer. Det var lite några olika grupper. Nej, men vi utredde den frågan och ska väl komma fram med någon form av förslag eller utredning nästa höst skulle jag säga. Och sen får klubbarna och förbundet ta ställning till om vi tycker att det är en god idé att införa det eller inte. Och där kommer även supportrarna vara.
Domarna då?
Ja, domarna också.
För de är väl rädda om det inte blir. För jag vet, en del klubbar är ju inte lika nöjda. Men domarna kommer ju inte få döma Europa kanske.
Nej, det är ju en del i frågan då. Liksom. Så det finns lite olika intressenter i det här som vi måste försöka väga ihop och ta några klok beslut.
Är det dyrt?
Ja, det är ju ganska... Jag har inte de exakta siffrorna. Det är två olika lösningar kan man tänka. Många länder har ju att de åker till varje arena. Danmark till exempel åker till varje arena. De leasar vans och åker man till varje arena och riggar upp varutrustning och hanterar det så. Vi har väl förmodligen en möjlighet att sköta det centralt kanske då. I och med att vi har byggt ihop våra arenor infrastrukturmässigt tekniskt. Så det finns teknikrum kan man säga på Friends som man i teorin skulle kunna styra alltihopa från, vilket hade sparat pengar om det är möjligt då.
Så det... Sen är det ju att VAR ser olika ut i delar av, det är ju inte samma system.
Nej, och man använder olika tolkningar och tittar på olika situationer ja. Och sådär.
Hur funkar det?
Men i England är du på ett helt annat sätt än i Italien. Hur långt du går tillbaka och hur du använder regelboken så småningom när du kollar och när du börjar kolla i vilken sekvens. Det är två helt olika system egentligen, om det är grunden i samma.
Det finns liksom en basdel av VAR som alla måste ut. Och sen får man implementera lite hur man vill därefter.
Ja, och jag tror man har hyfsat fritt. Jag var med på en dragning när Malmö FF mötte Wolfsburg, var det där, i Malmö. Med UEFA-delegaten hade en dragning hur de använde VAR. Och de använder ju i Champions League, Europa League på ett helt annat sätt än vad Premier League ja. Till exempel. Liksom, som visade några situationer från Premier League. Det där hade vi inte lagt oss i. Utan vi tittar bara på de här situationerna. Så det är också en del av den här utredningen. Liksom, att om vi ska börja använda VAR, liksom, på vilket sätt ska vi göra det?
Så det sitter ju många supportrar och kollar på Premier League särskilt och tänker, fy fan, den där skiten vill vi inte ha hit. Men det kanske inte ens den grejen som ni sitter och pratar om ska hit.
Exakt så.
Men antalet kameror och sånt där, det finns liksom? Det, eller vad måste
det finns en miniminivå och en maxinivå på ambitionsnivå.
Okej, okay.
Det är ganska stort spektrum på många, både gällande tekniken och vilka situationer man tittar på. Sådär.
Vad är känslan då, liksom inom klubbarna? För att tydligt från supportrar är ju stort missnöje just nu. Liksom.
Mm. Ja, men som sagt, vi kommer ju väga in... många gruppers liksom synpunkter i det här. Så sen får vi ta något gemensamt beslut så klokt som möjligt. Men som sagt, vi har ganska gott om tid och det har vi medvetet sagt att vi inte ska stressa fram någonting i den här frågan.
Mm. Kan en ekonomisk nedgång likt corona liksom påverka beslutet?
Ja, det är klart att liksom, det kommer ju kräva en viss investering och klubbarna en sämre ekonomi när vi kommer fram till det beslutet. Så klart att det till viss del kommer påverka det, tror jag.
Mm. Något annat som diskuteras är ju också plastgräs versus riktigt gräs. Och där är det ju en ständig diskussion för att det är, ja, men i Kalmar så äger ju kommunen arenan nu. Tidigare kanske gjorde de inte det. I Norrköping äger de arenan, men där är det ändå plast. I Stockholm så äger ingen klubb arenan, men där är det blandat. Hur ser ni på det inom SEF? Sådär. Finns det något att man vill spela med gräs eller hybrid eller något?
Det är ingen fråga som vi driver sådär jätteaktivt centralt, sådär, utan det är precis som du säger att det hänger ju väldigt mycket på arenaägarna och vad de väljer att lägga för underlag. Och just nu så har vi ju konstgräs på en del stora arenor som i så fall skulle tvingas att byta om vi skulle sätta en regel att man inte får konstgräs. Och, det är ingenting som är nära nu. Sen finns det starka synpunkter på underlaget i hur man ska spela fotboll.
Men det är ju från klubb. Mm. Alla vet att Malmö tjatar om det och liksom AIK såklart. Och det är bra att de driver på för alla vill väl ha det till slut. Liksom. Men det är inte så att sportcheferna, det är inte en het fråga liksom, när ni ses så här.
Jag tycker inte att det är det, för det har blivit lite grann en vardag på något sätt. Att det är ungefär 50-50 brukar det ju ligga på ungefär. Och, det är inte den frågan det är mest fokus på just nu i alla fall. Ja.
Vad är det för andra heta frågor då, om vi går tillbaka till mötena? Om vi tar gula kort då, till exempel, som det har snackats om. Att de ligger kvar länge och man kan bli avstängd i sista omgången och sånt där. Ja. Liksom.
Det är ju ingen stor och het fråga, men det är en fråga som vi håller på att titta på om vi ska ändra. Sådär.
Inför år redan eller?
Nej, det är tidigast nästa år.
Vad är det,
de här reglerna sätts ju på de här repskapsmötena som är i november, december. Så kör man ju ett helt år.
Ja. Vad är det annars ni pratar om?
Ja, men nu, det dök ju upp lite höst-vår här i samband med corona. Så. När man varit med, jag har ju varit med ganska många år i det här nu, så det är några frågor som kommer tillbaka var femte år. Och höst-vår är en sån fråga. Antal lag i Allsvenskan är en sån fråga som dyker upp ibland.
Du ringer schemakungen.
Ja, jag ser det, Ola Rödén. Det är klart.
Det är klart med. Ja, det vore otroligt om man har det.
Ja. Du får svara om du vill.
Ja. Fördelningen är också, den ekonomiska fördelningen är en diskussion som ofta upp också. Fördelning mellan Allsvenskan och Superettan.
Men om vi tar höstvår där då. Finns det något tydligt så här att de storlagen vill gå mer mot Europa och de liksom mindre lagen vill ha kvar som det är, eller hur ser det ut?
Ja, men det tydligaste är väl kanske under Malmö som öppet säger att de är för höstvår. I övrigt så känner jag inte att det är några som driver den frågan så starkt, utan de är väl den som har tydligast ståndpunkt i den frågan. Samtidigt så accepterar de ju att majoriteten förer av vår höst, så det är inte så. Men hade de fått välja själva hade de valt höst två som är tolkade.
Men för att ändra krävs det ett majoritetsbeslut oavsett vad man än beslutar om eller hur
ja, det ser det ut? Det skulle jag nog säga om det är en fråga som SEF helt bestämmer själva. Men sen är det ju många frågor där vi bestämmer tillsammans med förbundet eller där förbundet är de som är myndigheten och bestämmer.
Okej. Vad är det där ni bestämmer helt själva? Vad kan det vara då?
Ja, men det kan ju vara till exempel pengarfördelningen absolut mellan Superettan och Allsvenskan och fördelningen mellan placeringarna. Den frågan äger vi helt själva ju. Mm. Antal lag i Allsvenskan skulle jag nog säga att vi, för alla vi vill något annat så tror jag att förbundet liksom...
Men är det ens en diskussion där med antal lag?
Nej.
Är inte folk nöjda nu liksom?
Ja, men jag tycker att den är inte aktiv nu. Men jag menar, jag har varit med kanske nu 15 år liksom. Den kommer upp ibland. Men nu var det rätt länge sedan den var... Jag tycker det har satt sig det formatet vi har nu med 16 lag i Allsvenskan och 16 i Superettan. Så jag känner inte att det är någon som är jätteaktiv i den frågan.
Mm. Hur är det att jobba med Mats Enqvist?
Det är bra. Det är utvecklande. Han är en väldigt driven person liksom och visionär och vet vad han vill och vågar ta beslut och sådär. Så man får vara på tårna. Ja. Men det är kul.
Ja. Vi har ett antal lyssnarfrågor också och om man blir en del av vårt lag så får man på Patreon så får man sina frågor kan man ställa till gästerna som kommer. Då får man garantera att de är upplästa. Det kommer ju inte ett helt gäng där så om man inte är på Patreon och ställer frågor så sållar vi lite. Men Thomas Östlund är på Patreon och han frågar vilken är den största matchen du spelat? Det behöver inte alltid vara liksom, vad det nu var, Fenerbahçe eller vad det var borta. Utan det kan ju vara...
Men jag kan... ÖIS Blåvitt 5-2 var ju en rolig match att spela. Det är derbyt i AIK vi snackade om förut, 4-3 mot Djurgården. Det är väl två matcher som har spontant kommit på sig.
Jag vill att vi noterar Svantes ordning på dem.
Kronologisk.
Ja, okej. Fan också. Ja. Thomas Östlund vidare. Skillnader och likheter mellan norsk och svensk fotboll. Jag var inne på det lite, men...
Ja, men då i varje fall, ska jag säga, nu var det ju länge sedan jag spelade. Men då var det lite rakare fotboll, lite mer fysisk, så löpstarkare. Liksom. Kunde man kontra så kontrar man. Och så där. I Sverige var det lite mer possession-spel. Och så där. Det var skillnaden på den tiden. Det kanske är hyfsat den skillnaden nu också. Men jag tror att det är lite mer likt nu än vad det var på den tiden. Mm.
Får jag bara ta den här som jag känner att vi inte riktigt avhandlade. Det här, vi spelar ju in idag onsdag, men avslutet släpps fredag. Och det är då beskedet ska komma från Folkhälsomyndigheten. Men vad är din känsla liksom?
Min känsla är att vi får ett positivt besked gällande att få börja. Men sen är frågan när vi får börja. Det känns lite mer osäkert. Om vi får besked om att få börja direkt eller om vi får börja den 13 som vi har tänkt med Allsvenskan. Eller om vi får börja ett senare datum. Det är väl en stor osäkerhetsfråga. Men jag känner mig ändå väldigt optimistisk gällande att vi får börja spela.
Hur går det med kuppen då? Vad går först? Allsvenskan kuppen liksom bara...
Allsvenskan går ju trots allt före kuppen, skulle jag nog säga. Sen vill vi väldigt, väldigt gärna spela färdigt kuppen också. Mm. Och det kommer bli lite beroende på vad de säger om när vi får börja sådär. Hur vi kan få in kuppen på ett bra sätt.
Vilka alternativ finns? Nej, förlåt, kör.
Nej, men jag tänker när det är, om det drar igång 13, när lyfts liksom pokalen, hur många minusgrader kommer det vara när?
Det kommer bero väldigt mycket på de beskeden från UEFA och FIFA sen den 17 juni. Det är en väldig massa datum som de normalt sett blockar där i augusti, september, oktober. Hur många av dem kan bli tillgängliga för att spela inhemsk ligafotboll på stället? Och så. Får vi få luckor där, ju färre luckor vi får där, desto senare blir vi klara med Allsvenskan.
Men är det december ni planerar för? Eller liksom?
Worst case kan bli december.
Annars är det...
I bästa fall kan vi nog sluta som vanligt.
Ja, det är så pass ändå.
Ja, om de släpper liksom, bland annat så finns det tre landslagsfönster i augusti, september, oktober. September, oktober, november är det väl. Där det är 10 dagar var ungefär som FIFA alltid blockar för landskamper. Och där lite grann kommer de att kräva att ha landskamper alla de datum. Eller kan de släppa något sånt fönster att vi kan hinna spela 3 omgångar i Allsvenskan till exempel. Bett utav fönsterna.
Men varför skulle de släppa det? Det är väl en massa kval och skit som ska dra igång? Eller?
Ja, men fast det är inte riktigt. Det är kanske lite mer light-tävlingarna nu ändå.
Nations League måste de kunna släppa.
Ja, typ så liksom. Det blir en prioritering de måste göra också. Kopplat till i de inhemska ligorna. Vad är viktigast? Sådär. Något måste offras, så är det.
Vilka alternativ finns då om det inte blir 13? Har de sagt det? Eller kan det bara bli ett datum de drar till med?
Myndigheten? Ja, de kan nog säga vad som helst, tror jag egentligen.
Okay. Så har du inte hört någonting?
Nej, jag har varit med på 2 möten med dem. Dels var första möten vi presenterade våra protokoll och sen hade vi ett möte fredagen därefter där de hade lite uppföljning och sådär. Men sen dess har vi inte varit med på möten. Sen är det RF som haft dialoger med myndigheten.
Ja, för kan vi reda ut det? För att där ni har tagit fram protokoll. Men Folkhälsomyndigheten pratar egentligen med RF. Och det är RF som bestämmer, verkar som, vilken sport som får komma igång på något sätt.
Vi tror väl kanske att det landar där. Vi kan ju på ett sätt förstå att myndigheten vill snacka med idrotten som helhet.
Ja.
Och sen kanske då RF som den som håller ihop idrotten får liksom beslutsmandatet att gå till varje sport och fråga liksom, om ni ska börja, hur vill ni börja då? Och då har vi våra protokoll färdiga, så här, vi kan börja på det sättet på ett väldigt ansvarsfullt sätt. Ja, men då kan fotboll, då får ni börja. Och sen kommer de andra sporterna med sina protokoll, ja, då kan ni börja och sådär.
Mm.
Det är väl lite så vi hoppas att det blir. Vi förstår ju att inte myndigheten tar ett specifikt beslut för en sport liksom.
Mm.
Men
där har man ju ändå packat ihop, som man har hört utifrån, nu har du varit med så nu kan du svara på det, att fotboll ska vara någon form av sommaraktivitet.
Ja, det var väl lite det vi kanske vände oss och det, när det här öppna brevet kom, liksom, att vi tyckte att det blev fel fokus, att den liksom, kommersiella elitfotboll, att den stuvades in med lite camping och kasta frisbee och sådär, det kände vi, det blir inte rätt hanterat, utan det är något annat. Vi förstår det på bredd och korpfotboll och sådär, men elitfotbollen är liksom kommersiella företag och en stor industri i Sverige som skapar ett stort intresse hos en stor del av befolkningen och skapar framtidstro och allt vad det kan vara.
Ja, men jobb och skatt, ja, jo, och det är ju liksom miljardindustri. Ja,
absolut, och då borde inte vi ligga med i paketet, kände vi väl.
Ja. En sak jag kom på nu, hur funkar det med utbetalningar av tv-pengar och fördelningar och sånt där? Går klubbarna miste om någonting? TV-spelpengarna, eller skjuts det bara, eller hur funkar det?
Än så länge har vi haft en bra dialog med dem gällande det, och vi har ju en förhoppning att spela en full allsvenska, och vi tror ju verkligen på det. Skulle vi hamna i en situation där vi inte kan spela en full allsvenska, då blir ju den diskussionen tuffare naturligtvis, men vi tror ju verkligen på att vi kan spela 30 allsvenska.
Och då får gånger. De ut allt, då får ni ut allt liksom.
Vi får ju en diskussion med dem om de tycker att produkten har blivit liksom sämre på något sätt, men det viktigaste är ju ändå att vi spelar de 30 omgångarna och får fram en mästare och så som planerat.
Och den stora frågan då kanske är ju ändå publik liksom, för att det är ju det allsvenskan är väldigt mycket liksom. Vad är er förhoppning där? Nu när AIK till exempel gick ut och sa så här, men det är alla eller ingen, trots det här protokollet där det varit olika faser och selektering och sådär. Mm. Vad är er förhoppning?
Gällande publiken?
Ja.
Ja, dels är det ju upp till varje förening själv om man gör det vägvalet som AIK har valt, eller om man tycker att det funkar att släppa in en viss del av publik. Sen när vi kommer fram till de faserna, det är jättesvårt för oss att säga. Ja. Det viktigaste, all fokus för oss nu egentligen får börja spela utan publik och visa att vi kan göra det på ett ansvarsfullt sätt utan att det ökar någon smittspridning.
Men i själva protokollet då, hur funkar det med publik? Är det liksom 2 meters avstånd så som det är i övriga samhället, eller vad säger protokollet?
Ja, men vi har skrivit så att var tredje rad i sidled och varannan rad i höjdled kan man säga, finns det möjlighet att sälja biljetter då. Och så blir det en viss procent bara av kapaciteten. Och i startläget inga ståplatser då, utan bara sittplatser.
Så vad är procenten av, hur många procent av arenan får man fylla?
Ja, vad kan det bör ju bli, för vi bara sitter på varannan rad till början med, så har man ju tappat hälften av kapaciteten. Och sitter vi bara på var tredje rad i sidled, så är vi nere på kanske 20% någonstans för 15.
Ja.
Och sen har vi inga ståplatser, så jag vet inte, mellan 10-20% kanske, om jag bara gissar något.
Ja. Och sen därifrån, vad säger protokollet för att växla upp?
Ja, det får vi se sen då. Sen kopplar vi på om vi kan hantera ståplats i nästa skede. Och sen i sista skedet så är det väl att kunna släppa på fullt.
Ja. Men det är klubbarna själva då som bestämmer till en början hur en selektering skulle se ut i så fall.
Ja, vi har mer satt ett tak för att man inte får sitta tätare än så för att kunna hålla den sociala distanseringen.
Ja. Sorry, lyssna på den avbrytningen. Men
nej, det var helt rätt. Vad bra att vi inte tappade den.
Nu
helt
kommer en kanonfråga, Biro. Kör.
Ja, det är från John Värmlind som också är på Patreon.
Kingen.
Ja, som undrar om... Ringer det igen nu? Vem är det nu då? Eller du får inte säga vem det är. Men jag...
Eller? Det kan vara
det här gäller paddel på fredag. Så.
Ja, klass. Täcka skott.
Det är inte Excel-schemat med Ola Rydén.
Tar du den, Henke? Täcka skott-tränaren.
Ja, Virmola.
Pallmatt fredag, Kalmar.
Ja. Det handlade ju inte om, för du la ner mobilen med glaset.
Han ju ser det.
Det är Virmola.
Ja.
Vi måste ju nästan få det där numret för att ringa upp Virmola och dra sen, du får fråga honom innan, dra sen den skottträningen. Har du sett den, Biro?
Vilken?
Har du sett den på YouTube?
Ja, jag har sett den. I Halmstad.
Så jävla kul.
Den är magisk. Den kommer vi lägga upp på vårt Instagram-konto, så man kan gå in och kolla där sen. Men det är... Du kommer skratta. Virmola, legend. Ja. En bra paddel?
Nej.
Jon Värmlund undrar om du minns kamperna mellan Vallens IF och KD IF.
KD IF.
KD, ja.
Ja, det gjorde jag. De hade gula tröjor och svarta shorts.
Mm. Vilket lag var egentligen bäst?
Ja, vi var ju bättre.
Ja, okay. Att se dig spela i Gnaget var som att se en ettåring försöka få i en rund stav i ett fyrkantigt hål. Vad är din teori till att det gick så där? Det gick ju så bra överallt annars.
Ja, det var, den var tuff den. Ja, ja. Men jag var väl inne, jag tror ja, kanske. Ja. Ja, men jag var väl inne på några grejer innan kanske. Ja. Så. Men jag kan hålla med, jag borde presterat bättre där. Det får man vara lite självkritisk
att
säga.
Jag ska säga också att i natt kanske 01.30 ja. Eller 00.30, då skickade ju Albeck in en fråga.
Ja.
Max Albeck.
Ja, ja.
Han vaken 00.30.
Ja, men det var, man går ju
så här, årets varmaste dag igår.
Nej, men man kan ju säga så här att vi i vår Facebookgrupp, han är med där, så lägger vi alltid upp så här, men skicka in lyssnarfrågor. Då var det, jag gick in 7.34 kanske var, eller 8.34. Sex timmar sedan, Marcus Albeck. Ja. Så det måste ha varit där efter 12 i alla fall.
Han har ju, jag kan ju bara gissa mig till att det finns en uteplats i skönt soligt läge mot kvällskvisten. Igår.
I Saltsjöbaden.
Ja, dagen innan vi spelade in detta så var det nämligen årets varmaste dag, vilket Marcus Albeck antagligen njöt i fullo.
Ja, det gillar vi ändå.
Ja, för fan. Ja,
han älskar Albeck.
Ja, ja, herregud, jag älskar honom och allt jag har. Hans fråga lyder så här: under din karriär gick du under smeknamnet Måsen. Varför var det så? Jävla bra formulerat.
Kom ett leende här.
Ja, det är det lite interna grejer mellan mig och Macca.
Ja, det är det ju inte längre, han skriver den offentligt.
Ja, men jag gick inte under det namnet. Men han påstår det. Ja. Sen hade jag, han hade däremot ett par smeknamn på sig.
Ja.
Som jag ska skicka in. Han är, ska han vara med någon gång?
Han har varit med.
Han har varit det.
Ja, men han kommer en gång till.
Ja,
gång.
Vi ser till det.
Han dratt den när Gunde Bengt som stod, när vi tränade på USK, när Gunde stod och räknade många Albeck fixa frisyr på träning. Frågan om det. Han var ju snygg när han var ung, Macca. Ja. Det kan man inte tro nu längre, men han såg rätt bra ut.
Ja,
och sparade mycket lugg och kastade bakom. Då stod ju Gunde Bengtsson helt träning och bara kollade på det. Så kom han in och skällde. Typ, ja, vet du vad som hände 73 gånger på träningen, Macca? Ja, du fixat till ditt jävla hår. Han tyckte det var inte bra. Det var inte professionellt, tyckte inte Gunde.
Och det har ju Gunde Bengtsson helt rätt i.
Gunde, helt rätt, ja. Så, men när jag bjuder in Mackan en gång till så kommer det en lyssnarfråga från mig.
Absolut. Men Måsen, det får vi ingen svar på.
Nej.
Nej.
Ja, okej. Okay. Ah, fan vad stort. Vad har vi nästa här då? Ronny Eilert, en av Svantes tränare i Vallens IF, hävdar att hans framgångsrika utbildningsplan ligger till grund för Svantes framgångsrika karriär. Stämmer verkligen
det? Det där måste vara en gammal kompis som är så. Men man skit in där.
Ja, visst. Vet vi vet inte.
Från Eljert hade vi ju när vi gick i 7, 8, 9 i Kalmar. Där, ja.
Ja.
Ja, men det var väl där grunden lades för mycket där. Ja.
En betydligt lite allvarligare fråga är ju då ett
rykte. Men då ska du inte dra ryktet?
Jo, jag kommer inte det nu. Ja. Det är ju ryktet som hävdar att du höll på Blåvitt som barn.
Ja, alltså... Jag var ju 10 år då, 1982. Ju. Ja. Då gick de ändå till och vann i UEFA-cupen där. Så det var väl
jo,
fler.
Men vad fan, jag var också 10 år. Jag höll ju inte på Blåvitt för det.
Nej, jag full med förtrycket. Men det kan väl stämma lite.
Okej. Ja. Ja, det sabbade ju det mesta. Men vi går vidare ändå här till någon till. Alltså, jag är ganska intresserad av arbetet som sportchef rent praktiskt. Du pratar lite om vad man gör till vardags och sådär. Vad är skillnad för att vara sportchef för SEF kontra eventuell klubb? Vad är liksom, det är en jätteskillnad, tror jag. Men vad är specifikt?
Ja, alltså i SEF så får man ju mer liksom ta hänsyn till klubbarnas sportchef och försöka få en känsla över vad de tycker att vi ska jobba med och inte tillsammans. Och var det smartare att jag lägger ner jobbet än att de själva gör det sådär. Mm. Sen när man är en klubb så är liksom det riktiga brinnet är ju på något sätt större på gott och ont. För man är i förening och man bryr sig otroligt mycket. Liksom,
man har det tryck.
Ja, matcherna och liksom det här... trycket på stan, om man säger så. Folk vill alltid snacka det lokala fotbollslaget liksom, om man är sportchef i det lokala fotbollslaget eller i stan där. Mm. Det blir mycket mer intensivt än i en sån här roll som man kan vara kanske, som på något sätt blir lite lugnare och lite mer långsiktigt och sådär. Mm. Det är nog den stora skillnaden. Mm.
Regnar det mest i Bergen, Borås eller Göteborg?
Borås då, va?
Ja, det är riktigt.
Hur bra var DD med allsvenska mått mätt och hur var han som person?
Ja, det hade en otrolig potential som spelare. Sen var han lite för träningsovillig och sådär och hade kanske ett par kilo för mycket. Sen var det ibland en stor styrka för han var ju nästan omöjlig att stoppa när han kom, när han var som bäst. Sen var han väldigt snäll och blyg person i omklädningsrummet. Mm. Väldigt troende som många av brassarna är.
Värvad från Bayern, va?
Värvad från Bayern, ja.
Men någon gubbvälder också tyckte jag var lite kul. En lyssnare som skriver: jag upplever att svensk fotbolls paraplyorganisationer domineras av gubbvälde. Hur arbetar du för att få in fler kompetenta kvinnor i en organisation? Har ni någon jämställdhetspolicy?
Mats fick inte den frågan här, eller? Nej, det har vi inte. Och det blir tyvärr lite för mansdominerat. Men jag tycker på SEF så har vi ett antal kvinnor som dessutom är väldigt, väldigt duktiga. Så det är kul och inspirerande att jobba tillsammans med dem. Men det borde vara ännu fler.
Bästa fotbollsspelare du spelat med i AIK?
Ja, det var många bra. Andreas Andersson var ju bra, tycker jag. Ja.
Mm. Jävlar vad bra han var när han var bra.
Han borde ju få hit.
Ja, det borde ju verkligen. Ja. Jag har försökt att hitta nummer och sånt där, men ja, vi får gräva lite.
Han håller låg profil. Ja. Hur var det här då?
Den här timman, eller hur långt? Ja, men jättetrevligt.
1.21.
1.21. Ja. Nej, jättebra. Ja. Kul. Ja.
Du tvekar lite på svaret.
Nej, jag tänkte efter först. Ah, okay.
Pika i Malbäck i slutet ändå.
Ja, pika i Malbäck. Har du någon kontakt med? Ha?
Jag sa bara att man får väl fundera på sina svar. Ja, det tycker inte du. Man ska vara
pang
på.
Nej, för fan. Är det något jag har lärt mig? Så är det någonting jag har lärt mig så är det att man ska fundera sina svar.
Där, ja.
Har du någon kontakt med just nu?
Ja, men lite grann. Kjellander pratade med för en vecka sedan. Ja. Och jättelänge sedan jag stötte på honom. Ja. Han ringde i något sammanhang där. Och Albeck någon gång, Måsen Albeck. Ja. Och ett par killar i Göteborg. Sådär. Ja.
Magnus Kjellander som fan nog är den bästa spelaren som aldrig spelat i landslaget.
Ja, han var härlig att spela ihop med framförallt, ska jag säga också. Ja. Enorm dynamo på mitten.
Ja, som Gattuso lite. Ja. Jävligt bra.
Ja. Ge valen till Pirlo.
Ja,
det var väl Gattosos uppgift,
ja,
eller?
Ja, det var, han vann VM på den. Stort tack för att du kom hit, Svante. Var rädd om det, fortsätter goda arbetet och hoppas nu fan att ni... Och så fortsätt hålla det temperamentet i öppna brev och liknande.
Ska vi göra?
Ja, det hedrar er.
Kan du spökskriva annars?
Ja, jag har redan hört av mig. Jag tar det senare. Stort tack för att du kom hit. Var rädd om det, så hörs och ses vi.
Tack.
Tackar. Ciao, Bell.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.